Hörrni, sista, egentligen sista månaderna så har man kanske fått erfara livets skörhet på ett sätt som man annars normalt inte har brukat göra. Nämligen så för att för en par veckor sedan så gick en av mina vänner bort i cancer, hade begravningen igår, och i natt så dog en annan vän. Också i cancer, båda faktiskt samma ålder. Och när man på något sätt möter på döden, kommer emot en. Jag var i princip med i dödsbädden i den här ena ganska lång processen. Jag var med hela den där vandringen och fick se hur sjukdomen på något sätt äter upp en människa. Och man börjar värdera livet på lite annat sätt när man får såna erfarenheter. Men också när man läser Guds ord. Så börjar man kanske fastna på vissa saker på ett annat sätt. Man läser Bibeln på något sätt, talar till en. Och idag kommer jag tala om ett ganska radikalt ämne. Och jag ber inte om ursäkt för det. Men det kan hända att det kan kännas i dig idag. Att det kan, som vi säger i gammal pingstdialekt, det kan ta i köttet. Det kan lite kännas om. Och det är inte för att jag är ute efter att du ska ha dåligt samvete när du far härifrån. Utan jag är ute efter att jag tror att om du tar till dig det här ordet så kan ditt liv bli bättre. Du kan komma in i en frihet, i en relation med Jesus så som han hade tänkt och planera för dig när han skapade dig. Vi läser ju i Bibeln att innan vi var formade i moderlivet tänkte han på oss. Jag menar, vi hade planer, jag och min fru, när vi fick andra barnet. Och planen låg i att vi skulle få en mörkhårad ung dam som kompensation för alla andra blonda varelser i vårt hem. Och Julia tyckte att det var orättvist att alla andra är väldigt ljusa och hon är lite mörk. Så vi tänkte, nu får vi en mörk, och vi är helt säkra på att nu kommer en mörk. Härlig tjej. Så ploppar Enja fram. Hon är ju mer blond än oss alla tillsammans. Så vi kan planera, vi kan hoppas, vi kan drömma. Men Gud, han visste om det redan innan. För innan hon var skapad i moderlivet så hade Gud tänkt någonting om hennes liv. Och det tycker jag är en lugn och på något sätt ett bra utgångsläge över allt som jag vill predika om idag. Det är att vi kan ha en plan från himmelen över våra liv som han redan har tänkt för oss. Och med allt det svamlet så ska vi gå in i dagens text. Mitt tema är ganska enkelt, det heter förlåt. Och jag har plockat versen från vad jag anser är en av de mer radikala bibeltexterna som vi hittar i hela Bibeln. Nämligen Matteus 18, vi läser från vers 21 framåt i Jesu namn. Då kom Petrus fram och frågade Jesus, Herre, hur många gånger ska min broder synda mot mig och få förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa det till honom, jag säger det inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket som en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde han fram till honom en man, en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde han hans herre och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade, ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sade, betala vad du är skyldig. Hans medtjänare följde honom ner och bad honom, ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan han satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade, du usle tjänare. Hela den skulden efterskänkte jag dig eftersom du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare? liksom jag förbarmade mig över dig. Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder. Jag undrar om det finns många ord som är mer laddade än ordet förlåt. Ni vet när man har de här stunderna där hemma, vissa av er i alla fall, om man har barn som är lite uppstudsiga ibland, och så vill man få dem ibland att säga ordet förlåt. Nej. Och ibland är man ju själv där. Folk är sårade i församlingen, utanför samlingen, av en. Och så någonstans vet man kanske inom sig att man borde gå fram och be om förlåtelse. Men det som vårt kött, sånt sätt, alltså din kropp, din gamla Adam som vi kallar det, den är ju i strid med Gud. Därför är den mest egentligen naturliga positionen för vår gamla natur, alltså vårt gamla liv, det icke-kristliga livet vi lever, det att inte be om förlåtelse. Det är så vi vill ha det egentligen. För nu är det ju så att det känns som ett litet berg som ska bestigas varje gång som man ska förlåta någon. Speciellt om det är någon som har gjort en illa. Dessutom kanske har gjort det med flit. Man känner att det är en mänsklig rättighet att leva med åtminstone lite bitterhet. Lite besvikelse. Lite agg och argsinthet mot en människa som har gjort henne illa. Eller gjort en illa. Det tycks ju vara en sån mänsklig rättighet, man tycker att det där borde jag få göra i alla fall. Vem är någon annan att bestämma över hur jag känner och hur jag har det? Jag har med åldern funnit att vår oförmåga att förlåta sitter väldigt mycket ihop med en förminskad bild av helheten. Och jag kommer snart till vad jag menar med det. För jag tänker att som kristen så tycks förlåtelsen, eller oförlåtelsen, den tycks förminska vår bild. Att vi enbart ser det egna fängelset som vi bygger upp runt omkring oss. Och vi har ju tjatat om det här i kyrkan i några månader. Att när vi inte förlåter så tror vi att vi bestraffar de andra människorna. Men egentligen så bestraffar vi bara oss själva. Och läser vi den här texten nu som Jesus var inne på. Det är en ganska dramatisk historia. Jesus talar om att inträdet till himmelen, det är det vi handlar om nu. Inträdet till himlen sitter ihop med att skulden vi människor har måste betalas fullt ut. Och människan tycks ha en ganska stor skuld, om vi nu läser den här texten, för att komma in i himlen. Det talas om 10 000 talenter. Det motsvarar i princip 60 miljoner dagslöner. Så det räcker inte med att du imorgon jobbar extra på kvällen. Utan det är 60 miljoner sådana dagar. Så det är i runda slängar 9 miljarder euro i dagens valuta om man lite omvandlar och har sig. Det är den skulden du som default, alltså din standard inställning inför Gud, det är att du har den här skulden. För Bibeln säger att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla människor har den här, du har det överhängande över dig. Du kanske tycker att du är en bra människa eller en dålig människa, men oavsett om du är bra eller dålig människa och du inte lever med Jesus, så står det ovanför ditt huvud skuld 60 miljoner dagslöner. 160 000 år skulle det ta att jobba bort det där. Vi människor under den syndens förbannelse sedan Adams tid, att det är nästan vi föds, i alla fall växer upp och får en fri vilja och välja bort Gud. Då när du väljer bort Gud så ploppar upp framför ditt huvud skylten 60 miljoner dagslöners skuld. Jag menar inte ens Metuselam klarar av att leva så länge. 969 år levde han. Det behövs några Metuselams för att komma upp i 60 miljoner. Det var en omöjlig skuld för en människa att betala bort. Och vi ser ju det också i texten. 10 000 är egentligen den enskilt största summan som fanns i Bibeln. Det fanns inte egentligen något annat grekiskt ord som var större än 10 000. Så egentligen så talar Jesus här om en oändligt stor summa pengar. Det räcker inte ens egentligen med 10 000 talenter. Det var nog betydligt mera egentligen. Men mannen då gör ju det här som du och jag också ska göra. Vi faller på våra knän och så ber vi om nåd. Han säger ju att ge mig tid så ska jag arbeta, men han behöver ganska mycket tid. För kungen, han skulle sätta både fru och barn i fängelse och allt han ägde och hade. Tills skulden var betald var en ganska lång. Jag vet inte hur han skulle arbeta i fängelse, men dit skulle han hamna i alla fall tills med 10 000 talenterna. 60 miljoner dagslöner var betalt. Man faller på sina knän och ber om nåd. Det här kommer det ytterst vackra, det här kommer evangeliet i sitt essens. Det är så att kungen förbarmar sig över honom och efterskänker hela skulden. Ja, men jag känner ju några företagare. Och jag tror inte någon av dem jag känner ännu har kommit upp i den helgelsenivån att de ska efterskänka en sån här skuld på miljarder. Så det är en enormt vacker handling som förstås äger rum, som inte bara påverkar mannen i fråga, det påverkar ju hela familjen. Så om jag nu får tala en halv sekund till dig som är man. När du ger ditt liv till Jesus så brukar det ha en positiv inverkan för människorna runt dig. För när du lever utan Jesus så har det också, tror jag, negativa konsekvenser för dina nära och kära. Nu är det bra att du som kvinna också ger ditt liv till Jesus. Det var bara en liten kort manlig parentes. Så när mannen han ber om nåd och får nåd, och det är en positiv konsekvens för hela hans familj, för de var ju på väg i fängelse. Och vad händer då? Det står att direkt efter den här upplevelsen så går han ut på gatan. Och vem stöter han på? Han stöter på en halvbekant affärskumpan som är skyldig 100 dagslöner. Alltså en 3 månadslöner typ. Alltså en skrattretande bråkdel av vad han själv var skyldig. Och vad gör den här mannen? Och snart ska jag säga en ganska viktig poäng för dig. Det står att den här mannen, han kräver att få varenda cent av den här mannen. Men mannen ber också om nåd, och vad händer? Han slänger hela alltihopa, hela paketet, i fängelse. Och här kommer en sak som jag vill att du som första sak ska fundera på i ditt liv. Har du på riktigt tagit emot förlåtelse från Jesus, så kommer det alltid att leda till att du vill förlåta dina medmänniskor. För här är en som bara tog emot förlåtelsen i sitt huvud, men det landade inte i hans hjärta. Och när vi får evangeliet så är det alltid någonting som drabbar hjärtat först och främst. Inte det intellektuella, inte att du förstår evangeliet. Menar, Paulus, han har ju några predikningar om sitt eget liv, både Agrippa och det är lite här och det är lite där. Han sa att om man skulle tala om kunskap så överträffade han allihopa på sin tid. Han hade gått det finaste universitetet, högutbildad, han kunde Bibeln in och ut. Man sa att han räknade som avskred, alltså avskred någonting som du spolar ner i vässan, och jag tror inte du tänker så mycket på det när du en gång har gjort det. I så fall skulle du prata med någon. Så mycket värdesatte Paulus det intellektuella förståndet i kontrast till att han senare fick ett livsavgörande möte med Jesus som förändrade hans hjärta. Vi är inte mot, som en del kan tro, i pingstkyrkan att lära oss saker i huvudet. Du ska lära dig, du ska doktorera, du ska forska, du ska hålla på. Men framförallt så ska du sträva efter att få ditt liv förvandlat av den helige ande. Så inte du blir som den mannen som får din skuld efterskänkt, men förändringen den händer bara här. Så kommer du hem och du bara ropar åt dina barn, du slänger ut frun med katapult och du gör det ena och det andra och är arga på dina arbetare på måndag och din lärare visar bara fingret åt. Det evangelium vi predikar och tror på här, det är ett evangelium som förändrar framförallt det här, framom det här. Det här hänger nog med sen när det här förändras. Vi behöver få tag på evangelium som framförallt gör någonting med våra hjärtan. Och sen, vad händer sen? Det blir bara värre den här historien. Det står att det blir lite skvaller där på torget. Så de springer hem till den här kungen och berättar att han har hört vad som har hänt. Han har slängt den här ena stackaren i fängelse. Och kungen blir rasande. Så han drar ju till sig den här första mannen då, och han sätter skulden tillbaka på honom. Tänk nu, dagsrytmen. Du vaknar på morgonen med stor ångest, 60 miljoner dagslöner skuld. Du blir frikänd. Men du slösar bort din frikännelse på grund av att du inte själv vill förlåta. Någon som har skyldig dig en bråkdel av det. Och då, hans kväll blir betydligt värre än hans morgon. För det första får han hela skulden tillbaka. För det andra hamnar han i fängelse och hela konkaronkan med honom dit. Och för det tredje så står det ganska brutalt att han torterades. Vilket tycker jag är ganska dåligt på något sätt, ska jag säga, förmansroll. Om man vill nu få någonting gjort av den här stackaren som ska jobba och slita då. Det är så att han överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt han var skyldig. Och då kommer det lite jobbiga. Så ska min himmelske far göra med er. Det är alltså Jesus ord. Om ni inte var och en av hjärtat förlåter. Och min fråga är inte, jag kommer en kort men radikal predikan idag. Har du ett evangelium som lever här? Eller finns det här? Förlåt, ordet förlåt. Märkligt hur så få bokstäver kan bestämma så mycket av ett människoöde. För Jesus är inne på att det förlåt har att göra med att far vi till himlen eller går vi miste om det. Det går inte att sticka under stolen med hur viktigt det är att vi inte lämnar detta jordeliv utan att leva i förlåtelse. Orättvist, ropar en del åt mig då. Det är ofta den mänskliga reaktionen på det här. Varför skulle jag förlåta någon som har gjort mig så illa? Rent mänskligt finns det många orsaker varför inte vi ska förlåta. Det var vi inne på redan. Men med distans så ser du, om du nu är ärlig med dig själv, att du lever i oförsoning. Och det nämnde jag redan innan, jag vill betona det igen. Så det är inte den som du inte vill förlåta som lider, utan det är du som lider. Det är du som gör det. Du tror genom att inte förlåta så fängslar du den andra, men egentligen är det du som bygger ditt eget fängelse. Och lyssna, ju längre tid du lever i oförsoning, desto större blir murarna runt omkring dig. Och en dag är det så stora att det är omöjligt för dig att ta dig därifrån. Vi talar allvarliga saker nog när vi talar om förlåtelse. Jag minns själv, och det talar jag om på Jesushelgen, min egen story med förlåtelse. När jag är på väg ut ur affären och kommer till en kassa med mina, jag var lite potatis och brunsås köttbullar, för det man har råd med på den tiden, 20-årig student. Och vem är i kassan? Jag var frälst nu 1,5 år, kristen 1,5 år typ. Och i kassan, och det enda gången jag träffade på människan, det var gängledaren för den som hade utsatt mig för mobbning i högstadiet under 2,5 års tid. Och vi fick både lite chockreaktioner. Vi sov varann, så mumlade lite hej och sen sprang jag iväg med mina potatisar. Och så kom jag dit nära dörren. Ni vet de här som fas här. Ungefär 5 meter från dem så hör jag mitt allt en helig ande tala till mig. Och så frågar den heliga ande av mig så rakt på sak som han ibland gör. Anders, har du förlåtit de här människorna? Om man har ju lärt sig någonting, man ska inte argumentera med Gud. Så jag sa, jag var ärlig med Gud, jag sa det. Det har inte gjort. Och jag brukar ibland tänka tillbaka på den här stunden. Så egentligen skulle jag önska att jag skulle ha gått tillbaka till kassan och förlåtit. Men jag klarar inte av det. Ibland klarar man inte av det. Utan vad jag gjorde, jag gick hem till mitt pojkrum på 18,5 kvadrat. Jag böjde mina knän och så bad jag till himmelska guden. Herre, hjälp mig att förlåta. Och tror det är nyckeln i ditt liv många gånger. För många gånger tror vi att nu är det vi som ska förlåta. Nu som vi ska bli de här superkristna som kan allt och gör allt. Men det handlar inte om det. Det handlar om att någon vill hjälpa oss med det här. Jag tänker på Jesus på korset. Fast spikad, torterad, hånad, utelämnad, ensam, övergiven. Så ber han den här bönen. Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Jag tänker här att här visar Jesus oss en himmelsk väg hur vi ska hantera förlåtelse. Nämligen Jesus vände sig till far. Han ber till sin Gud, till sin far, fast de båda var Gud. Så vänder han sig till Gud och säger, far, förlåt dem. Och jag tänker många gånger, jag träffar människor som lever i bitterhet och oförsoning. Det giftet som på något sätt dränerar allt vad Gud heter från människan. Så tänker jag ibland vad den människan ska behöva göra. Det borde vända sig till himlen och säga, far, förlåt dem. Vi börjar hos Gud, vi får hjälp av Gud. Och sen är det Gud som ger oss kraften att genomföra det. För jag tänker, kära vän, att om murarna har blivit för höga i ditt oförlåtna hjärta så behöver du vända dig till Fadern och be om himmelsk hjälp för att få murarna nerrivna. För jag tror när vi lever för länge i bitterhet och oförsoning, vi ser ingenting längre. Murarna är för höga runt omkring oss. Vi är fast i vårt eget fängelse, vi kommer inte ut därifrån. Då vi behöver himmelsk hjälp för att få ner murarna. Hör du är inte kallad att leva i någon himmel, ska säga, jordiskt fängelse. Slösa inte bort ditt liv på grund av att någon människa har gjort dig illa. Våra liv är för korta för det. Ditt liv är för värdefullt för det. Att leva med agg och besvikelser mot andra människor i avundsjuka. Jag vet inte allt vad människor möter på idag, men tycks ju inte bli mindre, bara mer. Men ditt liv är för värdefullt för att kastas bort vad du inte har förlåtit och försonats med din omgivning. Ett människoöde som våra vägar korsades för ett antal år sedan som alltid har visat mig förlåtelsens styrka. Jag var en ung kvinna, jag kan kalla henne Sara, fast hon heter någonting annat. Hennes båda föräldrar var missbrukare. Hon fick placeras i unga år på ett fosterhem där hon växte upp. Och efter ett tag så dog hennes mamma. Hon var helt ensam då. Eller hon växte upp på det hemmet. Och fick hon höra att hennes mamma hade gått bort. Och hennes liv blev så fullt av hat mot hennes pappa. För det hade gått, jag minns inte om det var cirka 6 månaders tid. Som hade gått där pappan inte hade berättat åt sin dotter. Mamman hade gått bort. Så hon var så full med hat. Det var så mycket mörkare den unga kvinnan att jag tror jag aldrig har sett något liknande. Vare sig före eller efter. Och vi, som sagt, vi träffades på lite här och där och gick vilt till, måste jag nog säga. Och så mycket mörka krafter i rörelse. Men efter ett tag då så fick jag den genialiska idén, man kan ju fråga Gud om hjälp. Så jag gjorde det, frågade den helige ande, vad kan vi göra för att hjälpa den unga kvinnan som är fast i det fängelset där hatet regerar? Det bara är mörker. Och den helige ande sa väldigt tydligt att hon behöver förlåta sin pappa. Och jag minns ändå när jag berättade, hör du? Gud har sagt till dig, om du ska komma ut ur det mörkret, det fängelset, du behöver förlåta din pappa. Hon sa aldrig i livet. Och det förstår jag. Vi har en del ofullkomliga fäder på den här planeten. En del kan ha vuxit upp med väldigt mycket mörk, med mycket kyla, ska jag säga. Till och med våld, trakasserier. Men då sa jag en sak som jag tror blev någon form av hjälp i den här situationen. Jag sa, be till Gud med din vän, hade en vän med sig. Och så ska Gud hjälpa dig att förlåta. För han tycks ha det på sitt bord att han verkar doktorera i det, förlåtelse. Så de for iväg och började be. Klockan var kanske 10 på kvällen. Och så följande morgon, det är svårt, vi var på någon lägergård. Följande morgon så rusade hon in oförskämt tidigt. Inte ens knacka på dörren, bara flög in dit där jag sov. Och så ropade hon sig, Anders, vet du vad som har hänt? Och jag såg på hennes ansikte att jag sa, jag tror jag vet. För hon lyser som solen, det leende, den här kärleken, den här förvandlingen. Var så markant och tydlig. Att jag inte gick och mista om det. Hon sa det, Anders, vi bad. Och det var tungt och det var jobbigt och det var eländigt. Men klockan 2:00 på natten så mitt alltså upplever jag får en kraft från himmelen och jag bara förlåter min pappa. Och i samma sekund som jag förlåter min far så all mörker, allt hat, all ångest jag bara svalde bort. Förlåtelsens kraft som kan sätta oss fria. Som är vår rättighet här på jorden. För den himmelska vägen till frihet den går genom förlåtelsen. Du har ingen orsak att inte förlåta, om vi nu är ärliga. Eftersom du själv har blivit förlåten en skuld som är oändligt mycket större. Jesus betonade i Lukas 17:4, fast någon syndar mot dig 20 gånger om dagen, så ska vi förlåta. Om någon ångrar sig står det ju då att man ska, är bra att ångra sig. Om någon syndar mot dig 20 gånger om dagen och ångrar sig så ska du alltid förlåta. Jag tänker också, jag håller på väg mot avslutningen här nu. Du sitter med en människa som ska ta emot Jesus som frälsare och Herre för första gången. Så brukar den mest himmelska stunden uppstå då människan ber om förlåtelse för sina synder. Det är som att en stor börda berg faller bort. Allt som har funnits på hög och tyngt ner människan under så många år, det bara pulveriseras bort. Det är det ordet för grekiskan att förinta skuldebrevet Kolosserbrevet 2, där kring 14. Det är inte att det pulveriseras. Det går upp i atomer. Jag höll på igår, eller när det nu var, när i morse, jag städade vår kamin. Alltså en fin eldstad hemma. Det tycks vara en stund sedan jag ser den sist, för det blev två påsar med sot. Då tänkte jag, vad det här en gång varit? Jag var en halv björk kanske så länge sedan jag köpt den och en del Vasablad, en del andra artiklar. Men det är omöjligt att få tillbaka det till något träd och till några tidningar och till något, tänkte säga, låtsas leksaker, jag brände upp när inte liv så på. Men när det en gång har brunnit upp, när det en gång har blivit pulveriserat, det är borta. Och det är någonting fantastiskt när en människa som har gått med den här, ni kommer ihåg 60 miljoner dagslöners skyltar för huvudet. Som bara tynger ner oss, den som på något sätt pressar ner oss och framförallt det som får oss till helvete om inte vi gör någonting åt det. Men när man mitt allt får uppleva den här friheten i förlåtelsen. Och man bara märker att det här 60 miljoner skuldebrevet, 9 miljarder summan, den bara får bort från mig. Och sedan, wow, vilken frihet. Är det här det livet handlar om? Jo, det är exakt det livet handlar om. Att du får vara fri från synden. Och du får uppleva livet med Jesus. Och jag tänker att hela skulden tas ifrån dig. Det lämnar ingenting kvar. Vi kan gå med trygga steg, fasta steg mot himlen. När vi lever med Jesus. Men tänk också på att du inte slarvar bort den här friheten. Genom att låta en annan människa bestämma vart din evighet hamnar. Genom att du inte vill förlåta. Kära vän, låt inte 100 dagslöner påverka vart dina 60 miljoner dagslöner för dig. Paulus säger till sist: vi kallar dig till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Vi kallar dig till frihet. Det är det Gud har tänkt för dig. Men fienden har också tänkt någonting för dig. Att han vill ta bort den friheten från dig. Genom att du ska vara bitter, du ska vara avundsjuk och du ska leva i oförsoning med dina medmänniskor. Detta är fiendens absolut bästa sätt att försöka få människorna bort från evigheten. Att vi lever i oförsoning. Vi hamnar in i fängelse. Det är så onödigt, kära vän. Dels så gör det våra liv sämre. Men vi håller också på och jonglerar med evigheten. Det är alltså Jesu ord, det är inte mina ord. Kanske är det dags för dig att återkomma till den frihet som Jesus dog för. Eller kanske du för första gången behöver uppleva hur dina 160 000 års löner av skuld tas ifrån dig. Allt är klart vad Jesus gjorde på korset. Du behöver bara avgöra om du vill komma ut ur ditt fängelse eller inte. Det kan inte jag göra. Det måste du göra.